아멘 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 하늘 위에 넘칠래 아멘 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 Tack Jesus, vi prisar dig här. Tack Jesus, vi lovar dig här. Halleluja. Amen, amen. Vi ger dem till dig, Jesus Kristus. Vi ger dem till dig. Amen, amen. Halleluja. Tack så mycket. Underbart. Vi ska nu gå in i ordet, att vara en Herrens soldat. Jag har bett att min fru här ska läsa Guds ord tillsammans med oss. Jag tänkte vi kan stå upp tillsammans. Och så läser ni tillsammans med min fru som heter Ester. Visst är hon vacker? Ja.
Vad svarar man?
Jag säger inte nej i alla fall. Det ska komma här.
Till sist, bli starka i Herren. Amen. Och i hans väldiga kraft.
Halleluja.
Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den ska ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och be alltid i anden.
Amen, säger vi till det här, va? Vi har ju ett, varsågod och sitt. Vi har haft ett tema, eller har fortfarande i församlingen kan man säga, som handlar om den andliga kampen. Och ibland kan man tycka det känns nästan lite ruggigt att tala om kamp och strid och grejer. Är det inte ett kärleksbudskap som vi står för? Jo, det är det verkligen. Men vi vet också att det finns en kamp. Och det jag ska stanna inför här, det är att tala lite grann om att vara en Herrens soldat. Och jag kommer lägga en liten grund för det här och sen kommer jag också att ge en liten profetisk bild som jag såg över våran församling när det gäller de här bitarna. Vi har hållit på med det här ett tag och när vi stod upp i det här bönerummet för några söndagar så såg jag saker över våran församling som har med det här att göra. För det här är viktiga områden som vi berör. Det finns en strid. Det är så att varken vi vill eller inte så har vi en fiende. Så är det. Det är ett krig som pågår och du och jag, vi kommer inte ifrån det utan vi har en fiende. Så är det bara. Det är ingen människa, hoppas jag, som du har som fiende. Har du det så ska du börja och älska och be för dina vänner. Det står att vi ska be för dem som förföljer oss. Så att har vi dåliga relationer, då får vi jobba med dem. Men den fienden som Bibeln talar om, det är ju vår fiende djävulen helt enkelt. En andlig strid är det som pågår. Det stod att talas om andefurstar, hörde ni va? Så det är en strid som pågår som inte vi kanske ser med våra fysiska ögon. Men vi kan känna av den, vi kan uppleva att det är en fight, det pågår någonting. Och den fighten, det är emot fienden, det är mot Satan själv. Ni vet att en tredjedel av alla änglar, de är inte vita, utan de är svarta. Det finns demoner också, vi vet att änglarna, de är ju de vita, de är ju majoritet. Och Jesus, han är våran överbefälhavare, han är med oss. Segern är våran. Vi vet att segern egentligen är redan vunnen genom Golgata kors. Så vi behöver inte vara rädda för det här. Segern är vunnen, men det är fortfarande så att vi har en fiende som kan lura oss. Han är lögnens fader, står det. Och förra söndagen så talade också Bosse lite om det här. Att han är listig. Hans listiga angrepp läste vi om här, va? Alltså han kan lura oss. Och han kan påverka ditt och mitt sinne eller våra tankar. Och det är där den stora striden står, skulle jag vilja säga. Så att på det sättet så kan det vara bra att också... Man ska inte fastna i det här med våran fiende och i demoner och allt det här. En del säger man ska inte se demoner i varje buske, och det ska man verkligen inte göra. Jesus själv talade väldigt lite egentligen om det här. Men när han konfronterades med ondskan, så tog han tag i det. Han var inte rädd för ondskan, utan då tog han tag i det. Och det ska vi också kunna göra. Jesus, han visste mycket väl vem hans fiende var. Och jag tror att vi behöver det också ändå. I ett krig så behöver man också identifiera sin fiende. Lära känna vem är den här fienden. Man måste ha lite granna klart för sig. Och Bibeln säger lite grann om vem man är. Att han är en lögnare, han är listig. Han kan lura dig och mig och få oss... att göra felaktiga val helt enkelt. Yes, det var inte bekammen på det, men så är det. Vapen i ett krig. Det är så fantastiskt att det är ju en andlig fight är det. Och Paulus han säger att det är en god kamp. Det är väl gott att veta, va? Trons goda kamp talar Paulus om. Så han säger att det är liksom inte någon... fruktansvärd andlig eller strid på det, utan det är en god fight. Och vi har vapen. Och de vapnen läste vi om här alldeles nyligen. Vi talar om en hjälm. Skyddet. Frälsningens hjälm. Vi talar om ett svärd, ordet, eller hur? Och pansar, vad är det för någonting då? Alltså man får ju tänka sig nu, det är ju ingen modern soldat vi pratar om här, va? Utan det är en antik soldat, en gammal grek håller på att säga. Så man får tänka sig tillbaka liksom 2000 år ungefär här, va? När det här är skrivet. Och då hade man ett pansar som skyddade. Och det var rättfärdighetens pansar, står det här. Vad är det då? Jo, det innebär att du är rättfärdig, det innebär att du är godkänd. Och det är gott att veta. En sköld, att du tror, eller det är någonting man får sträcka ut. I tro så står jag emot fienden. Jag kämpar den här fighten i tro. Och då gör man det med en sköld, alltså trons sköld. Man kan säga att vi går på vattnet någonstans. Alltså du och jag agerar emot våran fiende med de här vapnena. Villighetens skor och också ett bälte som är sanningen. Att vi står för Guds ord, vi står för det som är sant kan man säga. Det är dina och mina vapen, detta. Gör detta under bön också och åkallan. Alltså bönen är också ett vapen. Va? Så att man tänker de här vapnena och så lägger ni till bönen på det med. Så har vi en hel vapenrustning. Ska vi använda de här vapnena tycker ni, eller ska vi inte ha dem? Vi kanske inte behöver ha några vapen, eller vad säger ni? Kan ni tänka er en strid utan vapen? Tänker en fight för 2000 år sedan när man verkligen använde svärdet. Och din fiende kommer där med ett riktigt fett svärd. Och du har ingenting i din hand. Aj. Vad skulle du göra då? Det skulle inte vara jättekul, va? Du skulle fly. Hellre fly än illa fäkta. Så man, det är ju inget bibliskt ordspråk. Men ändå. Ni förstår vad jag menar. Alltså utan vapen så går det inte speciellt bra. Det är därför vi svingar svärdet, brukar vi säga i den här bibelskolan. Det är därför vi tror på det här med bibelkunskap. Vi tror att vi behöver gå in i ordet. Fördjup oss, för att ordet, det är ju svärdet. Och nu är det så att våran fiende, han kan också Guds ord, som vi lärde oss också förra söndagen. Det är inte bara vi som är förhoppningsvis bibelsprängda, utan även djävulen kan. Vår fiende kan också använda Guds ord, men han gör det på fel sätt för att lura oss faktiskt. Och därför måste du och jag vara pålästa. Vi måste kunna svinga svärdet på den onda dagen som vi läste om här, va? Ibland så upplever vi att vi kanske vaknar på fel sida, som vi säger. Det kanske är en andlig fight på olika sätt. Men tänk då att du har ett svärd. Vilket är ditt och mitt svärd som tror. Det är ju inte att vi vissa går runt och med någon AK-4 och liksom skjuta ner folk. Utan det handlar om att vi måste veta vilka vapen vi har. Vi måste veta vilken vår fiende är. Men tack och lov så har vi vapen som vi använder i den här fighten. Kan man säga. En fighter. Om ni ser en soldat framför er, vad liksom får ni för tankar? Vad får ni för bilder när ni tänker på ordet soldat? En gång till. Lerig mark. Ja. Man får ta sig igenom. Kängor, kanske. Ja, lerig mark. Vad tänker ni andra på då? Vad får ni för bilder när ni hör ordet soldat? Va? Vältränad, ja. Precis. Någon tänker på mamma, ja. Vad tänker ni andra på? På? Krig, ja. Absolut. Paulus, han säger till Timoteus, som var hans lärjunge, och vi vet att Timoteus förmodligen var ganska lite blyg och lite försiktig på något sätt. Vi vet inte varför, men han, Paulus fick flera gånger liksom nästan blåsa på sin lärjunge och liksom var frimodig nu och var inte, låt ingen förakta dig för att du är ung. Så han fick liksom nästan på något sätt pusha på honom lite försiktigt för att han verkligen skulle bli den ledare och soldat som han blev. Och han säger här exempelvis i andra Timoteus 3. Där står det så här, andra Timoteus 3 kapitel 2. Ja. Lid också du som en god Kristi Jesus soldat. För ingen soldat trasslar in sig i civila angelägenheter. Han vill stå i tjänst hos den som har värvat honom. Och den som tävlar får ingen segerkrans om han inte följer reglerna. Och så vidare. Så lid också du som en god Kristi soldat. Det är väldigt lätt att du och jag, att vi hamnar, att fokuset i våra liv blir fel. Att vi är kristna, men sen är det så mycket annat i den här världen som vi fokuserar på. Och vi lever i en tid där det är så mycket erbjudanden överallt. Det räcker att vi tar fram den här mobiltelefonen som Nomi pratade om, va? Idag kommer ju reklam in överallt. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Så det, rätt som det är när jag tar upp den här telefonen, så är det reklam att gör si eller gör så. Och det är mastigt, ett enormt utbud idag av olika saker. Civila angelägenheter skulle man kunna säga. Va? Så att göra olika saker, att bry sig om det som har med jorden att göra. Precis som hedningarna, så har vi så mycket bekymmer om vårt eget liv. Och om man har så mycket bekymmer om allt som är runt omkring, så blir man ingen bra soldat. För att soldater måste ju fokusera på segerkransen, eller hur? En soldat måste ju fokusera rätt. Han kan inte tänka på allt det andra. Utan en soldat måste vara disciplinerad, säger vi, va? Ni vet att ordet disciplin, discipler säger man på norsk, det vet ni va? Eller disciple på engelska. Det måste finnas ett fokus i ditt och mitt liv. En disciplin, alltså det ordet disciplin på svenska tycker vi är hemskt, många av oss, men jag vet inte varför. Men disciplin handlar ju egentligen bara om att vi är fokuserade på det vi ska göra. Och det jag menar, det är att vara en soldat, va? När jag gick på gymnasiet så fick jag en ny idrottslärare. Och jag vet inte, men idrott var inte min starka gren. Det var ju roligt i sig. Men jag vet inte varför, men idrott, jag vet inte varför jag inte tyckte om ämnet idrott. Jag tycker om att röra på mig. Men jag vet inte, det var de här liksom kalla, svettiga idrottshallar, ni vet, och hårda golv, och jag vet inte vad det var. Vi skulle hoppa bom någon gång, vet du, när jag var liten, och så ramlade jag på den där träbommen, ni vet, och jag tyckte bara det var ett elände idrott. Av någon orsak. Och sen när jag kommer till gymnasiet så får jag reda på att våra nya idrottslärare är en gammal soldat. En gammal, vad ska man säga, överste till och med. Så det är en gammal avdankad militär som jag ska ha som gympalärare. Och jag tänker, gode tid, hur ska det här gå? Jag som inte tycker det är roligt med gympa, och så får jag en sån här riktig baskåning. Och han, du vet, det var ordning och reda, ska jag säga. Det första han sa, eller första lektionen vi hade, så hade han en genomgång av alla regler. Och vi satt där och var liksom helt småsvettiga allihop, 16 år gamla. Och han berättade, så här är det, pang, pang, pang. På rätt plats, i rätt tid, med vad då, med rätt utrustning, ja. Det känner igen från scouten också, va? På rätt plats, i rätt tid och med rätt utrustning. Så vi var, jag kan tala om, efter den första lektionen så var vi alltid färdigklädda med våra gympakläder, och vi stod liksom så här i givakt i princip. Så det var uppställning varje enda gång vi skulle ha idrott, så var det uppställning. Och var det vår och liksom höst, så var det uppställning ute på gården, på skolgården. Så, och jag tänkte, gode gud, hur ska jag fixa de här 3 åren med denna militären, tänkte jag. Hjälp! Men någonstans så efter ett tag, när man hade liksom lärt sig det här på något vis, att man skulle verkligen komma i tid. Ni vet, det kan vara svårt ibland att komma i tid, va? Och att man lärde sig att, nu, det, att vi ska skärpa oss nu. Vi ser till att vara på rätt tid. Vi har rätt utrustning med oss. Jumpa på sig, den kan jag tala om att den var med varenda vecka till skolan. Den glömde man inte hemma, för då var det inte så roligt, va? Och efter en tid så lärde man ju känna den här gamle militären också, och märkte han heter Theodor också. Guds gåva. Jag vet inte om jag upplevde att det var Guds gåva just då, men någonstans så lärde vi oss någonting av den här mannen. För det var inget ont i honom i sig. Det var bara det att han hade varit militär i många år, så han hade det här i sig, att det skulle vara ordning och reda. Att man skulle inte bara, det skulle inte bara vara det här hänget någonstans bort i bakom, och att man liksom kommer och gör lite hur man vill, utan det fanns någonting som han lärde oss som unga killar där. Faktiskt. Att vara en fighter, att inte ge upp. Tänk så ofta vi ger upp. Och det är halleluja, och sen så kommer måndagen, och så kommer tisdagen, och så börjar det dala ganska ordentligt, va? Och sen så tänker vi, nu får det nog bli söndag igen, så vi får lite lyckorus eller något sånt här, va? Utan att inte ge upp, va? Du kanske ber för människor, det kanske är släktingar, det är kompisar. Sluta inte att be, låt inte någon slå ner modet på dig. Det står faktiskt i Bibeln att om vi ska få det som Gud har lovat, då får vi inte ge upp. Tålamod är vad vi behöver, står det i Bibeln, för att få det som Gud har lovat. Så ge inte upp, skulle jag vilja säga idag. Det finns en man som heter Ingmar Olsson, han sjöng en sång, ge inte upp, hela världen väntar, var då någonstans, vid din dörr. Ge inte upp, det är läge nu som aldrig förr. Så här gamla 80-talslåtar, vet ni, jag börjar bli gammal nu. Men det lyssnade jag på när jag var ung, och väldigt bra text skulle jag vilja säga. Ge inte upp, hela världen väntar vid din dörr, ge inte upp, Det är läge nu som aldrig för. Vem har sagt att det är dåliga tider just nu för Guds ord? Hallå, hallå, hallå. Vem har sagt att det är att nu ska vi nog kanske lägga ner, eller nu får vi köra lite mindre verksamhet, eller nu får vi liksom, ja, det är som det är. Vi lever ju i Sverige, världens mest sekulariserade land, ni vet, det är tufft. Det är hårda tider, det är tufft att vara soldater, och så går vi och liksom har böjda ryggar och till slut ser vi snart, kan vi inte prata med någon, för vi är så självupptagna med alla våra bekymmer. Ge inte upp. En fighter bor inom dig. Större han som är i dig än den som är i världen. Så ge inte upp, min vän. Det är läge nu som aldrig förr, Börje. Halleluja. Det är fantastiskt. Det är ett nytt år. Jag känner sån glädje idag när jag åkte in här. Jag bara kände det var underbart allting idag. Och så är det när Guds ande får bara röra vid dig och mig. Halleluja. Är ni med här idag? Oj, hjälp mig. Får jag inte slå så vattnet flyger iväg. En fighter vill nå målet. Vi är kallade, läste vi här, att nå till målet. Och det talar också Paulus om. Inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet. Men jag lämnar det som är bakom för att nå målet. Vi är kallade. Det finns en kallelse på ditt och mitt liv. Vi är kallade att nå ett mål. Gud har kallat dig. Gud har kallat oss allihop här inne. Inte bara till frälsning, men också till en uppgift. Så det är inte bara pastor som är kallad, utan vi är kallade allihop. Och vi är kallade till att nå målet, säger Paulus. Och vad är målet? Jo, målet är ju segerkransen. Målet är kallelsen till himlen, det är dit vi ska. Men innan dess så ska vi fullborda våra lopp, som Paulus säger. Det är därför Paulus säger till sin unge lärjunge att låt inte, alltså ha inte så mycket bekymmer om alla de här civila angelägenheterna. Alltså, med det menar han, alltså ha inte så mycket bekymmer om jord och värld och det som är runt omkring, utan håll fokus på segerkransen. Det är ju därför vi lever. Det är därför jag lever och är till, säger Paulus. För mig är livet Kristus och jag längtar dit. Jag vill bara nå målet. När han är gammal säger att jag har fullbordat mitt lopp. Nu väntar segerkransen. Vill du fullborda ditt lopp, min vän, idag? Halleluja, vi vill fullborda våra lopp. Vi ger inte upp. Underbart. Och sen armén också vill jag säga lite kort om. Innan jag också berättar det jag såg. Alltså församlingen, det finns många bilder om församlingen, det vet ni i Bibeln, va? Vad finns det för bilder av församlingen i Bibeln då? Ni sa ja. En kropp. Kroppen, ja. Mer. Ett hus, ett hushåll. Fästning, ja. Familj. En åker, ja. Sa bonden. Eller var ingen bonde kanske, men det är riktigt. Och vi liknar det också vid en brud, står det, va? Kristi brud. Vi ska ju möta brudgummen, det vet ni. Och då handlar det om renhet och så vidare. Familjen talar vi ofta om. Och vi ser församlingen som en familj. Family on a mission. Det är fantastiskt med familjen, va? Gemenskapen. Men församlingen är... Alltså det jag känner är att om man nu ska få en rätt bild av vad en församling är. Så är församlingen... Så måste man lägga ihop alla de här bilderna med mig. Församlingen är en familj. Det är gemenskap. Det är häng. Vi umgås. Vi har en fest tillsammans, vi har roligt, vi bara pratar. Liksom ni vet, du och hur har du det, och det är bra. Vi liksom klappar om varandra, vi är bröder och systrar. Det är fantastiskt, vilken bild att vi är familj. Men det är inte den enda bilden, min vän. Utan vi är också en armé någonstans. Vi har en uppgift, va? Och vi måste också förstå att Bibeln talar om församlingen som Guds armé också. Och det jag tror det är när vi börjar lägga ihop de här bilderna som vi kan förstå vad församlingen är. Att vi är inte bara en frimärksklubb. Eller på säga, vi är inte bara en gemenskap som vilken gemenskap som helst. Utan vi har ett tydligt uppdrag. Vi är också soldater i Guds armé. Ja, men jag vill inte vara med i någon armé, säger du. Jag kommer från ett krigsland. Jag kan förstå det. Det finns många i vår församling som vet vad krig är. Som kanske kommer ifrån länder som är, där de har verkligen sett vad krig är. Jag har haft elever från Jugoslavien exempelvis som var med och såg det kriget på 90-talet. Idag har vi många i våra skolor från Syrien som vet vad riktigt krig är. Men vad är det för en armé du och jag är med? Ja, men det, vi liksom pratar ju inte nu krig mellan människor. Vi måste förstå detta, utan det är ju för att vi ska nå målet som vi måste organisera oss. Och vi måste liksom disciplinera oss, annars kan vi aldrig komma fram. Vi är ju fårjord, eller hur? Men vi har också en herde, och fåren måste ju följa herden, annars... Vad blir det annars? Ingenting. Ett gäng fårskockar bara, va? Som drar åt olika håll. Bu, bu, bä, bä. Alltså, ni förstår vad jag menar. Det finns ett uppdrag. Det finns någonting där. Herren ska strida för er. Alltså, vi har ju... Alltså, ledaren för armén, det är ju Gud. Det är ju ingen hemsk överbefälhavare som bara ger massa ord att nu ska du göra det och nu ska du göra det. Men Gud vill ha lydnad. Lydnad är faktiskt bättre än offer, står det i Bibeln. Vi vill gärna lovsjunga Gud och liksom prisa honom, och vi vill göra massa goda saker, ni vet, va? Men fortfarande är det som så att Gud vill också ha lydnad. Och då måste man veta vem Gud är. Gud är en kärleksfull fader. Är ni med mig? Gud är ingen hemsk diktator som du kanske ser framför dig när jag pratar om lydnad. Utan Gud är en god fader, men lydnad är bättre än offer. Den helige anden, när han börjar komma in i ditt liv, så börjar han viska saker till dig. Ofta är det väldigt försiktigt, en försiktig röst. Men lyd de maningarna, så kommer du få se hur du växer, hur du blir starkare. Så att Gud är ju ledaren för armén, det ska vi komma ihåg. Och han är en kärleksfull fader. Så därför ska jag vilja kalla det här för en slags kärleksarmé. Som vill rädda mänskligheten. Som vill hjälpa människor och få se frälsningen. Få se att det finns någonting annat än den här världen, va? Eller hur? Vi kan gå vidare. Det står så här: villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din ungdom till dig som dagg ur morgonrånadens sköte. Psalm 110. Och det här ordet villig, om man läser det egentliga ordet, så kan det också betyda frivilligt offer. Alltså, vi gör det av frivillighet. Det är ett frivilligt offer vi gör. Att komma in i det här folket, att samlas till Herren. Så det är viktigt att komma ihåg att det här är ett frivilligt offer du och jag gör. Och det var det jag hade precis det jag här såg. När jag såg vår församling, så var det precis som att vi offrar oss själva. På stridsfältens höjder, som vi sjöng om här, va? Det är ett offer vi gör. Vi gör det frivilligt, det är inte av tvång. Ja, men jag har inget bättre, jag får följa med församling, jag får gå dit och så gör jag min uppgift, punkt slut, och så känns det bara som krav och tråkigheter. Utan det är ett frivilligt offer, villigt kommer ditt folk. Frivilligt offer. När du samlar din här, det är som att jag såg att Gud, han samlade den här församlingen som en här. Liksom, och i helig skrud, alltså vi har vår rustning på oss. Vi har vapnena med oss. Vi har svärdet med oss. Är ni med mig? Vi har frälsningen hjälm på. Som skyddar ifrån alla orena tankar. Som skyddar ifrån det här problemet i våra sinnen. Vi har sanningens bälte på oss, eller hur? Vi ljuger inte. Vi kör inte massa vita lögner. Det kan vara hur vitt som helst. Utan vi gör inte det. Vi har sanningens bälte på oss. Och vi har pansaret, vi har rättfärdighetspansar. Vad handlar det om? Det handlar om att vi vet att vi är godkända. Ja, men jag är ju så dålig och jag har gjort så mycket dumt. Är du frälst, tagit emot Jesus förlåtelse, så är du godkänd och är du på väg till himlen. Räta på ryggen, min vän. Sluta och gå omkring med det här dåliga samvetet och all det här skammen och allt vad det är. Räta på ryggen som en Herrens Jesu soldat. Är ni med mig? Det är dags att räta på ryggen och lämna det, all den här bråten som vi går och bär på. Alla dessa bördor och allt det här som vi har omkring oss. Lämna det till Herren så du blir fri, min vän. Tänk er en soldat som kanske ska gå en mil. Och så har han massa, så har han liksom 50 kilo på ryggen. Hur roligt är det? Det går inte, va? Eller jag vet inte om någon är riktigt stark möjligtvis. Men det jag försöker säga är att lämna bördorna till Jesus, så blir du en lätt soldat. Så kan du gå långt med Herren. Så kan du gå många mil med Herren. Lämna den där tjocka, feta ryggsäcken som du går och bär på. Det kanske är gamla grejer som har hänt. Det kanske är sår du har. Du kanske är bitter, jag vet inte. Men lämna detta till Herren. Du ska lämna det till honom idag. För jag ser en villig här. En här som är beredda att offra någonting för den här staden. Församlingen är mer än ett häng, min vän. Församlingen är att vi ska... Det är en uppgift vi har att göra tillsammans. Så vi ska få se det fullbordat i Jesu namn. Det är därför jag också är med här. Jag är med här för jag vill ha en familj. Jag älskar gemenskapen. Jag har bröder och systrar. Men jag vet också att det är en armé och att jag har mönstrat in i den här armén. Och det jag såg också för församlingen, det var detta att folk började hitta sina platser. Alltså positionera sig. Man började hitta, ja men det är det här jag ska göra. Man var inte bara en besökare. Det var precis som att det var en grå massa först. Men sen såg jag hur den ena efter andra bara mönstrade in. Och man hittade sin plats i armén. Ja men det är det här jag ska göra. Folk började ställa sig på sina poster. Och fienden blev så nervös. Varför då? Jo, en armé där folk vet sina platser. Där folk ställer sig och liksom har sina sängar på. Även om de är leriga. Då blir fienden nervös. Våra fiende är inte speciellt nervös över en armé som inte ens vet om att de är en armé. Är ni med mig? Men om du vet om att du är en soldat, så mönstra in, min vän. Räta på ryggen. Och hitta din plats. På rätt plats. Med rätt utrustning och i rätt tid. Men vi många av oss som kommer från Sverige, vi har en väldigt hög arbetsmoral, vet du va? Vi kommer alltid i tid, vi ställer våran klocka, vi går upp och äter våran frukost och sitter där på bussen och sen kommer vi 10 minuter innan jobbet börjar. Va? Många av oss är ganska disciplinerade när det gäller jobbet, eller hur? Men tänk när vi börjar och får den där tanken, eller församlingen. Är ni med mig nu? Jag säger inte detta för att anklaga dem, men tänk när vi börjar tänka på församlingen i de banorna. Att jag kommer hit tidigt, varför gör jag det? Jo, därför att jag kanske kan hjälpa till, jag vill vara beredd, jag vill vara redo. På rätt tid med rätt utrustning. Jag har utrustningen på mig när jag kommer till kyrkan. Jag har svärdet med mig så jag kan liksom hjälpa människor som kanske har behov. Förstår ni vad jag försöker säga? Och det handlar inte bara om när vi kommer hit på söndagen. Utan en soldat har ju alltid sin rustning på sig om man inte är på permis, vill säga. Och åk på permis ibland. Åk till Mallorca eller vad du vill. Ibland behöver vi bara vila. Det är inte det jag försöker säga, men när du är en soldat, va, så ha rustningen på dig och var redo. Och när du är det, när du ställer dig i det läget, ett frivilligt offer, så kan Gud börja tala till dig. Då kan han börja ge order till dig, är du med mig? Och då är det Guds underbara order. Det är inte liksom, se till och gör det där. Det är inte Gud, det är inte den guden jag känner, utan då kommer den helige anden. Och då kan han ge dig saker som du kan få utföra. Men det kan han först göra när vi har liksom mönstrat in, om ni förstår vad jag menar. Sista bilden. Det här bibelordet var väldigt intressant, tycker jag, som jag såg. Och det är ju ifrån Hesekiel. Och han ser en syn. Han ser massa döda ben. Hur kul är det? Kanske inte jättekul, men... Och han ser att det börjar hända någonting med de här döda benen. Och det är precis som att... Här handlar det om Israel, men om man nu ser det här i Nya Testament så ser vi att Israel är ju församlingen också, va? Så det är som att det är en församling som är som massa torra ben. Som bara ligger där. Men sen börjar han, så säger Gud till dem att han ska börja profetera över de här skelettbitarna, helt enkelt. Och så står det så här, kom du ande. Från de fyra väderstrecken och blås på alla dessa slagna så att de får liv. Och jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom anden. Halleluja. Då kom anden in i dem. De fick liv och de reste sig upp på sina fötter. En mycket stor skara, står det på svenska. Men när jag läste hur det var, det står i den engelska bibeln. Vet du vad det står där? Jo, det står det så här. An exceedingly great... Vad står det? Army. An exceedingly great army. Alltså det handlar om inte bara om en skara, utan det är som en enda stor armé. Så han profeterar liv över människorna där, över församlingen, över de troende. Guds ande kommer över dem och de reser sig upp som en mycket stor armé här. De fick liv, de reser sig upp på sina fötter, en mycket stor skara. Du och jag är med i den här skaran. Vill du att den helige ande ska blåsa på dig idag? Vill vi att den helige ande ska blåsa liv i våran församling? Vill vi vara med i den här stora skaran? Vill vi vara med i den här stora armén? Guds underbara armé. Vill vi vara med där? Vad säger ni? Halleluja. Ska vi resa på oss? Amen. Halleluja. Herre Jesus, vi vill vara med i den här skaran, Herre. Jag bara prisar dig att du ska få blåsa liv över vår församling, Herre. Tack att vi är en underbar församling här. Jag bara tackar dig Gud att vi är en familj, vi är en kropp. Vi är en brud, Herre, som ska renas. Men vi är också en armé, Herre. Och tack att vi idag bara kan få mönstra in i din underbara kärleksarmé, Herre. Tack att vi kan bara få, som vilken soldat som helst, bara säga: här är jag. Jag ställer mig till förfogande. Jag mönstrar in på rätt plats med rätt utrustning i rätt tid. Gud, jag vill inte bara vara en som ser på här. Jag vill inte bara vara en som sitter på någon läktare, utan jag vill mönstra in, Herre Gud. Jag vill göra precis som Paulus säger till Timoteus, alltså lid också du som en Kristi Jesus soldat här. Gud, vi vill inte stå vid sidan om. Vi vill vara med i armén här. Vi vill kämpa, Gud. Vi vet att vi har ett lopp att löpa, Herre. Vi vet att det finns ett mål, Herre. Det finns ett mål, Herre. Det finns en segerkrans, Herre. Gud, hjälp oss att inte fastna i civila angelägenheter. Herre. Hjälp oss att inte fastna i det här som har med jord och värld att göra så oerhört mycket. Så vi missar målet, Herre. Så vi blir trötta, Herre Gud. Hjälp oss att inte ha för mycket i den här ryggsäcken som soldater, Herre Gud. Så vi inte orkar gå, Herre. Så vi inte orkar röra oss. Jag ber om en ny frihet över oss, Herre. En ny frihet i Jesu namn, Herre. Jag bara tackar att bördor som bara hänger på våra axlar, och jag bara talar till dessa bördor att gå i Jesu namn. Vi kastar dem på Jesu namn. Dessa bördor försvinner i Jesu namn. Tack att vi inte ska behöva vara så upptagna med oss själva, utan vi ska kunna känna att vi har energin, glädjen, Herre, och energin i våra liv, Herre. Det är målet, Herre. Det är att få vara en soldat, Herre. Vilken glädje. Vilken glädje att bara få mönstra in, att vara en del i din armé här. Vilken glädje, Gud, att få vara en soldat, inte i någon hemsk jordisk armé, men att vara en soldat i din armé här. Vilken glädje, Herre. Vilken glädje, vilken fröjd, Herre, att få vara med, Herre. Att få vara med, Gud. Jag bara prisar dig, Gud, för det. Tack att alla behövs här. Alla behövs i den här armén, Herre. Alla behövs, och tackar vi ska hitta våra platser här. Jag bara ser hur vår församling, Herre, blir som en enda stor här, som den helige ande bara blåser liv i, Herre. Och vi hittar våra platser, vi reser oss upp på nytt, Herre. Tack att krokiga ryggar ska bli raka i Jesu namn, Herre. Det får vara slut mellan dessa krokiga ryggar, Herre. Vi går emot missmodets ande i Jesu namn, Herre. Allt som trycker ner, Herre. Allt detta som skaver och verkar, Gud, jag prisar dig, Gud, att vi får lämna detta nu i Jesu namn till dig. Tack att du är vår läkare. Tack att du hjälper oss, Herre. Tack att du helar alla sår idag, Herre. Vi prisar dig för det, Herre. Tack att du helar sår, Herre. Åh, jag prisar dig, Gud, att vi ska få, även om vi är sårade soldater. Jag bara upplever också att det finns sårade soldater. Men även om du är en sårad soldat, så kan du få bli hel igen, för Gud vill hela dig. Du kan säga, men en gång i tiden så var jag med i den här armén. En gång i tiden så var jag verkligen soldat. Jag stod upp, jag hade vapenutrustningen på mig. Men sen hände det saker, du blev sårad i striden. Vi vet, den ondes brinnande pilar och allt det här, va? Men jag bara upplever hur Gud Han kommer och rör vid dig just nu. Det är bara han som kan. Det är bara Guds ande som kan röra vid dig. Så att du bara får uppleva att du är en helad soldat. Att du är en soldat som återigen vill ta, som vill plugga in, som vill ta rekrytering på nytt. Och Herren är här med sin hand, han bara helar dig just nu. Han bara rör vid dig just nu. Jag bara upplever att det finns någon som känner att det här gör ont när jag talar om det här. För du har stått i striden. Men de här såren som finns där, det gör fortfarande ont. Och de här såren som du har, jag vet inte vad det är för sår, men det vet du själv vad det är som gör. Att du har dratt dig undan, att du inte längre utför den plikt som var tänkt att du skulle göra. Men Gud, han är här och rör vid dig. Och precis som när Hesekiel profeterar här över de här döda benen, så är det som att Gud, Guds ande rör vid dig just nu. Det är inget jag kan göra. Jag kan inte liksom med massa ord försöka få dig att börja bli en soldat igen. Men Gud, han kan det. Den helige anden är här och han blåser på dig. Och när han rör vid dig så kommer du bara se och förstå att det är sån glädje att få ta värmning igen. Det är en sån glädje. Det är en sån lycka att få vara Herrens soldat. Halleluja, Herre.